Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Ooh, Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never
shall be slaves. Hej och hjärtligt välkomna till Svenska FPL-podden. Vi går in i avsnitt 103 och ska prata upp Game Week 90. Som är en dubbel som vi har sett fram emot en längre tid. Exakt hur den dubbelveckan kommer se ut, det är lite oklart i talande stund. Vi spelar in tisdagen den 12 januari och agendan för det här avsnittet är lite flytande. Vi ska ha en liten allmän diskussion om Game Week 90. Och vad som stundar. Vi kommer komma med veckans rekommendationer, en kaptensektion för Game Week 19 och även svara på en del lyssnarfrågor. Men det är inte lika många som vanligt, mycket på grund av att vi körde en Facebook livesändning igår i 1:20 blev det väl, där vi svarar på mängder av era frågor inför Game Week 18 som vi precis är inne i nu. I inspelningsstund så har första matchen kickat igång. Vi ska tacka Olka Sportresor, Unisportstore.se och Glenn Sportsbar som ser till att vi har så fina priser i poddligan. Tanken var att Stefan skulle vara med också i den här podden, men han fick förhinder. Men Fredrik, du är med.
Jag är med.
Hur är läget med dig?
Ja, men tack, det är liksom väldigt, väldigt bra, förutom att Ryan Fraser fick en form av hjärnsläpp och tog två snabba gula och såg till att min hålla nolla på Clark rök all världens väg. Som sagt, förutom det så är det alla tiders. Hur står det till själv?
Ja, men det är ju så där när man är inne i free hit-läget så man är lite smånervös. Jag är inte supernöjd med mitt free hit, men jag blev lite tvungen till det med det upplägg som jag själv hade valt. Jag hade gärna suttit kvar med det chippet här till vårkanten, men ja, nu är det bara hoppas att det lag man har ställt på benen ska leverera. Jag är i alla fall ingen Newcastle-försvarare eller målvakt, så att det, den spruckna nollan skadar inte mitt lag, men ja, vi får se vart det landar någonstans. Vi ska väl inte spekulera allt för mycket i Game Week 18, fast det är lite svårt när man precis har dragit igång den här.
Ja, men jag tänker att du kanske är lite mer pepp på att snacka Double Game Week 19 då, med ett lag med mycket spelare som förhoppningsvis har Double Game Week.
Ja, jag är ju det, samtidigt som jag känner mig lite nedslagen. Vi har ju haft FA Cup-spel. Tyvärr har inte Southampton haft någon FA Cup-match. Den blev skjuten på, jag tror att det är Shrewsbury som de skulle ha mött. Men på grund av covidfall i Shrewsbury så blev den matchen flyttad. Och nu ser det ut som att risken är ganska stor att det kan vara så att Southamptons match mot Leeds i inplanerade Game Week 19 blir skjuten på framtiden och istället spelar Southampton FA Cup-match då. Och det innebär ju i så fall att mina tre Leeds-spelare och två Southampton-spelare helt plötsligt bara har single Game Week. Och frågan är om det ens är värt att dra en bench boost då. Jag tror att det kan vara fler som sitter i liknande situation som mig. Hur ser det ut för din del med de bitarna?
Ja, men gällande just Leeds Southampton så är det ju för min del Bamford och Walker Peters. Så där kan jag klara mig ganska bra. Dock sitter jag lite värre på Aston Villa Everton som också nu ryktas ställas in. Jag såg här precis när vi spelar in att de släpper att Aston Villa har ställt frågan till Premier League att skjuta upp matchen mot Everton. Och de ska prata om det som jag förstår det imorgon onsdag. Så det lär väl komma någon form av besked då.
Jag tror nästan att vi kan räkna med att den kommer att skjutas upp då. Sett till hur de har hanterat sådana här situationer tidigare.
Mm. Och där sitter man ju lite tyngre. Jag sitter investerad i både Watkins, Grealish och Martinez. Och det är klart. Adderar man då Bamford, Walker Peters, ja, som då är det 5 spelare istället. Då är det 9 istället för 14 som har double game week. Det är fortfarande inte liksom helt... Det är fortfarande ingen dålig double game week tycker inte jag. Men det är klart att det ställer ju till det i tankarna lite. Så att hela det här avsnittet lämnas väl med någon form av brasklapp på vad som kommer att hända efter att vi har spelat in det här.
Det blir ju det. Sen ska man ju säga att Villa då kommer... Om det blir så att den matchen skjuts på framtiden mot Everton, då kommer de förmodligen bara ha en match i game 19 och den är dessutom mot City. Vi vet heller inte vad det är för Villa vi kan förvänta oss i den matchen. Det kan vara en del spelare som missar och även om det skulle vara så att alla kommer tillbaka, vilket jag absolut inte tror, så är frågan vad det är för status på Villaspelen, och City kan ha väldigt roligt, så det kanske blir ännu viktigare att sitta investerad i City inför Game Week 19 dessutom. Sen vet vi inte, det skulle ju rent teoretiskt även kunna vara så att Villa City skjuts på framtiden. Det tror jag Premier League gärna undviker om det går, men den risken finns ju om problemen fortsätter i Villa eller kanske till och med blir ännu värre än vad de redan är.
Ja, och samtidigt så finns det ju liksom inte så mycket tid i att klämma in fler matcher. Villa har ju dessutom liksom sedan tidigare uppskjutna matcher. Och med tanke på att vi har ett mästerskap i sommar så finns det ju liksom inte jättestora möjligheter att förlänga säsongen som hade varit det naturliga att göra annars. Så att, hur de ska få ihop det. Jag tror nog att det ska ganska mycket till om de flyttar City-Villa där.
Det tror jag också. Men som sagt, det kanske talar ännu mer för City-spelare.
Så är det ju.
Och det svåra är ju att det är en lite utdragen game week, så att vi kommer förmodligen inte veta vad som gäller inför City Villa när deadlinen går av stapeln. Nu är deadlinen flyttad däremot. Den kommer vara på lördag istället för fredag, och det beror ju på att Fulhams match mot Chelsea som skulle ha spelats fredag kväll blir flyttad till lördag, eftersom att Spurs Fulham i game week 18 trycktes in här. Det är väl imorgon onsdag den spelas, tror jag.
Yes.
Det är stökigt kan vi lugnt säga. Och jag tror att det är väl många som sitter i en sån här situation som jag och som du också till stor del gör, att man har planerat att dra den här free hitten i 18, man kanske har tryckt av den och planerat att man har byggt ett lag för bench boost i game week 19. Vad skulle du säga liksom krävs för att du skulle omvärdera det beslutet? Det kanske är lättare att kolla på en triple captain och spara just en bench boost. Hur går dina tankar kring det?
Ja, nej, men mina tankar är ju egentligen kring att som det ser ut i dagsläget, även om man skjuter upp Leeds, Southampton och Everton Villa, så tror jag att jag kommer att dra min bench boost som det ser ut i dagsläget. Och det har egentligen att göra med min långsiktiga plan om att jag drog free hit i Game Week 18. Har tanken att köra bench boost Game Week 19. Det vi med största sannolikhet liksom kan räkna med är ju att vi har double game week 26, blank game week 29 att liksom spana mot. Och jag tror att jag kommer att behöva liksom fokusera på att ha åtminstone ett någorlunda dugligt gäng på benen i Blank Game Week 29, eftersom jag inte har kvar mitt free hit då. Mm. Och då tror jag inte att jag kommer att kunna bygga ett kanonlag till Double Game Week 26. För det blir liksom för tajt däremellan att hinna liksom få in spelare, tillräckligt många spelare till Blank Game Week 29.
Mm.
Så det beror lite på hur man sitter med laget, men jag sitter och kikar på mitt lag nu och som känslan är just nu med då med liksom reservationen att saker och ting såklart ändras hela tiden, så kommer jag trycka av mitt bench boost i Double Game Week 19.
Mm. Tänker du då, nu använder du ju free hit här i 18, det betyder att du bara har ett fritt byte inför Game Week 19. Är det så att du överväger att kanske ta några minus för att kanske få in några fler Double Game Week-spelare, och är det några specifika som du kanske har blickat lite extra mot?
Alltså generellt sett innan så hade jag 14 av 15 spelare som hade dubbelmatcher. Det var bara Brewster som inte hade. Och han är ju så pass billig så att han är svår att ersätta med någon. Så att, spontana tanken var att jag inte skulle göra det. Nu får vi väl se. Blir det så att båda de här matcherna blir uppskjutna? Ja, då får man väl överväga det. Jag sitter ju faktiskt bara med två City-spelare. Så där skulle det ju kunna vara värt att ta en minus 4 för att plocka in en bra City-spelare.
Stackars dig som bara har två City-spelare. Jag sitter helt utan jag. Och ja, det känns som jag måste få in Kevin De Bruyne. Så att jag är nog beredd att plocka ganska många minus här. Jag brukar inte vara så mycket för minus. Men samtidigt känner jag det att om jag ändå ska spela bench boost där, så kanske det kan vara värt att plocka in tre City-spelare. Det är ändå spelare som jag vill ha på lång sikt också. Så att plocka lite minus nu, ja, det kanske får vara så. Det svåra bara att plocka in City-spelare i en double game week, det är ju att veta vilka som verkligen har en double game week och kommer spela mer än 90 minuter.
Mm. Så är det ju, och det är klart att du kan gå på någorlunda säkra val i typ Diaz eller så, men vi ser De Bruyne har liksom Crystal Palace hemma, och sen då förmodligen då Aston Villa hemma, ett Aston Villa som kommer med liksom en sargad trupp, inte har liksom kunnat förberett sig ordentligt, och det har varit stökigt nu liksom. Det är ju som upplagt för att Kevin De Bruyne kommer att flyga i den här Game Week 19, så att sitter man som du utan honom, då är det ju värt vilka minuspoäng det än krävs för att få in honom.
Ja, och då kommer Pep in och tycker att det är Villa som är så skadeskjutet, där kan vi passa på att vila Kevin nu i det tajta spelschemat. Så vi kör så. Det är inte alls omöjligt.
Så, nej, så är det. Det är ju den risken vi lever med Pep-rouletten. Men man måste ju våga lite också, så är det ju.
Ja, så är det. Jag får se hur jag gör. Vi har fram till lördag lunch tror jag på oss att fatta våra beslut. Så att det är väl bara invänta presskonferenser och sådana saker. Precis som vanligt i de här tiderna så ska vi väl prata om det, att dock ha tålamod och invänta besked och inte göra allt för tidiga byten. Jag tror att det kommer lockas att göra tidiga byten för många, för att vi kommer nog kunna se en hel del värdeförändringar. Jag tror att det är många som ska passa på att ta in City-spelare exempelvis inför Game Week 19. Och vi har sett det redan nu att priserna stiger ganska snabbt, och det kommer de säkert fortsätta göra fram till deadline. Hur resonerar du där gällande värdeökning kontra de här osäkerheterna vi står inför?
Ja, alltså jag skulle säga att just det här med lagvärde och prisökningar och prissänkningar, jag tycker att det har skett en förändring inför den här säsongen, och det är ju såklart kopplat till liksom det konstiga matchschemat och covid och allt vad det är. Men just att tidigare säsonger, i alla fall som jag har lirat, så har det varit väldigt mycket fokus på att liksom bygga ett ackumulerat lagvärde, att hålla uppe värde, investerat värde och så. Jag skulle säga att prisökningar och prissänkningar idag handlar mer om att se till att kan du göra det där dubbelbytet för att få in De Bruyne och den andra spelaren du vill ha. Och sitter du liksom med 0,3 till godo, ja men då vet du att jag kan vänta liksom. Jag kan gå och lägga mig då, och det spelar ingen roll, händer det någonting till imorgon så har jag fortfarande liksom pengar att göra de byterna. snarare än att man kanske oroar så mycket av att det påverkar det sammanlagda lagvärdet som man har tänkt mer på tidigare. Det får ju du säga som har lirat längre, men känslan är att det tänket och det snacket finns inte alls i år.
Jag har väl alltid haft ungefär samma syn på lagvärde. Jag brukar ha ganska höga lagvärden, men inte för jag har så mycket tidiga byten. Jag brukar hålla på det ganska länge i de allra flesta fall. Däremot i början av säsongen, då tycker jag att det kan vara värt att göra en del tidiga byten för att inte tappa allt för mycket lagvärde. Det brukar kunna skifta ganska mycket där i game week 1, 2, 3 när folk bygger om sina lag. Vissa spelare som man har trott väldigt mycket på, de funkar inte alls och sjunker i värde som stenar. Andra som ingen riktigt trodde på, som helt plötsligt kommer från ingenstans, de bara sticker i pris. Så att då tycker jag det kan vara viktigt att lite bevaka lagvärden om det är spelare som man vill hoppa på. Men ju längre säsongen går, desto mer ointressant tycker jag det är. De här 0,1 typ till Game Week 2, de kan vara riktigt, riktigt jobbiga. Men när vi är inne i Game Week 19 som vi snart är, alltså 0,1 här och 0,1 där, det brukar man kunna lösa ändå. Så att, ja, det är väl lite så jag har sett på det tidigare. Och jag tror att om jag tidigare har varit restriktiv och jag gör tidiga byten, så det är inte så att det har ändrats nu med de här alla osäkra faktorer som kommer in. Nej.
Men du var lite inne på Kevin De Bruyne och plocka in honom, och det misstänker jag att du behöver göra mer än ett byte för att göra. Hur tänker du lite där utifrån ditt lag? Ja. Vem tror du att du kommer att skicka kontra att ta in tillsammans med De Bruyne? För det är ju också intressant.
Jag hade ju en plan tidigare på att kanske gå utan De Bruyne i Game Week 19 och sen plocka in honom till Game Week 20. Och då såg min plan ut att göra ett trippelbyte för minus 4, alltså inte göra något byte alls till Game Week 19. Men ja, skulle jag gå vidare med det och kanske göra det redan till Game Week 19, då är det ett trippelbyte som jag behöver kolla på. Det skulle alltså innebära minus 8. Då skulle jag ta ut Trent i backlinjen. Jag sitter ju med både Trent och Robertson fortfarande tillsammans med Salah. Så då skulle jag kunna ta ut Trent. Jag skulle kunna ta ut James Ward-Prowse som jag har på mitten, vilket hade varit ganska skönt att göra om det är så att Southampton ändå inte har en dubbel. Och sen få ta ut Kane på topp. Det blir den spelare som jag verkligen känner att jag nedgraderar. För Trent skulle i så fall bli Cancelo i City. Och James Ward-Prowse skulle bli en rejäl uppgradering då till Kevin De Bruyne, men det innebär att Kane i så fall skulle bli, ja, med Wilson exempelvis, som i och för sig inte har en dubbel i 19, men har ett ganska fint spelschema här på kort sikt.
Det låter ju ändå som en ganska stark förbättring av laget.
Det gör det. Samtidigt är det en minus 8 och ta ut Trent, ja, men det tar väl inte emot jättemycket, men jag tror att Trent kommer få dubbla matcher i Game Week 19. Inte alls lika säker på att Cancelo kommer få det. Där finns fler alternativ i City. Det är väl det som talar lite emot det. Samtidigt kan Cancelo mycket väl få dubbla starter, alternativt en start och ett inhopp. Så att ja, vi får se lite. Jag ska inte göra någonting nu. Jag har även andra byten. Om jag nu tänker mig själv och dra en bench boost, så skulle jag även vilja få in en dubbel målvakt. Just nu sitter jag med Meslier och Johnstone. Och Meslier har ju dubbel, men som sagt, den är väldigt osäker just nu. Ja, jag vet inte riktigt. Jag har inget jätteproblem att ta ut Kane, trots att de möter Sheffield United i Game Week 19. För han har ändå bara den matchen. Och sen så är, jag tror att det är Liverpool som väntar till Game Week 20 för Spurs.
Stämmer.
Och hyfsat kort därpå, alltså kanske 4 matcher bort och sånt, tror jag det är City som möter, och så däremellan ska de möta Chelsea. Så de har lite blandat schema, Spurs. Men om man bara bortser från matcher som Liverpool och City, så har ju, jag tror Spurs har ett liksom kanonschema fram till typ april. Mm. Så, men det finns möjlighet att ta in Kane eller Son eller båda längre fram. Jag känner att jag inte vill, kan gå utan City. Så någon City-spelare ska in till 19. Och Kevin De Bruyne är ju en spelare. Ett annat alternativ, vilket känns lite för risky för mig. Men jag vet att Stefan drog ett wildcard här, det är 18. För att dels lösa 18 och sen så se till att ha ett ganska bra lag till 19 också. Och på så sätt spara sitt free hit. Och han har ju tagit den risken att han går utan Mohamed Salah. Och det skulle kunna vara ett alternativ att då ta ut Salah och bara göra ett rakt byte till Kevin De Bruyne. Det skulle ju bara vara ett byte och inga minus i så fall. Mm. Men ja, jag vet inte om jag riktigt är beredd att göra den risken. Det vet Stefan resonerar kring då, det var att han inte såg till att sätta en kaptensbindel på Salah här de närmaste veckorna. Och därför var beredd att ta den risken och chansningen. Jag tycker att hans chansning är ganska vettig. Det var någonting jag övervägde också. Men när jag inte har gjort det nu, så tror jag inte riktigt är beredd att göra det här. Ett sånt byte till 19. I alla fall, ja, jag tror inte det är någonting för mig. Jag antar att du avråder starkt från att byta ut Salla.
Ja, men just med två hemmamatcher och eventuellt då fler matcher som försvinner i 19, så blir ju Salas double game week. Det kommer ju göra att ännu fler kanske bindlar honom. Mm. Och då sitter du utan honom och han flyger i. Men det är ju inget oväntat om han levererar en 15-20 poäng. Och det är klart, en bindel där då, det är liksom 30-40 poäng att ta igen någon annanstans. Och den kan bli liksom, den uppförsbacken blir ganska snabbt ganska brant.
Ja. Formen talar väl emot Salah lite grann, blankat i tre raka här. Dessutom så har han väl haft ganska svårt mot United tidigare.
Mm. Så är det ju absolut.
Men som sagt, för mig känns det som en spelare som Salah, visst, dålig form. Men jag ser inte att han ska fortsätta blanka på det här sättet, ha dessutom straffarna. Jag tror att det är många som har gått på en chansning att ja, vinkat hej då till Salah. Och sen så här om någon game week bara då Salah gör två mål eller i alla fall tar tvåsiffriga poäng, så helt plötsligt börjar man leta lösningar för att få in honom och börja ta massa minuspoäng. Jag tror att det är någonting sånt vi kommer att se här framöver.
Det känns ju inte omöjligt.
Nej. Men vi kanske ska lämna det där och gå vidare till veckans rekommendationer. Se om Salah letar sig in där. Men vi börjar som vanligt i försvarsleden. Och Fredrik, du får gärna börja där. Har du tre gubbar som du skulle vilja lyfta upp?
Ja, men det har jag ju. Tänker du att du vill ha tre rekommendationer inför Game Week 19? Eller ska vi fortsätta på de rekommendationerna som vi hade sen förra veckan?
Eftersom att det är så länge sedan, så tänker jag att vi inte behöver nämna riktigt vilka vi hade då. Däremot så tänker jag att det här är ju spelare som man ändå tänker på lite medellång sikt. Men Game Week 19 är ju med i det. Så det är om man ska byta in dem nu till Game Week 19. Men kanske även att man ser längre fram än att bara ta in dem för just den Game Weeken.
Ja, precis. Nej, men absolut, och då känns ju det känns ju vettigt att börja på en spelare som jag dessutom hade i min gamla rek defensivt. Det är ju Sofall som har en väldigt, väldigt fin dubbel i Burnley hemma och West Brom hemma. Nej, men ett bra pris, det är egentligen liksom en no-brainer att ta in en Sofall. Och han får liksom ackompanjeras av sin kollega i Western, Cresswell. Jag sitter inte på det själv, men jag hade gärna suttit på den dubben med Cresswell i så fall inför den här Double Game Week 19, för jag tror att den kan betala sig väldigt bra. Så Fall och Cresswell från West Ham, och de får sällskap av en Cancelo som jag ändå tycker, jag sitter väldigt nöjd med honom i laget. Mm. Det är mina tre defensiva rekar. Mm. Vad tänker du?
Nej, men jag tycker det låter vettigt. Jag håller ju Cresswell högre än så fall. Men samtidigt så är det en prisskillnad där. Och ser man på värde så håller jag ändå så fall som ett väldigt bra alternativ. Jag är inte beredd att plocka bort han från min rek heller. Så fall tar sig in på min försvarsrek. Ja, personligen så har inte jag plats att ta med Cresswell också. Som sagt, det låter kanske lite märkligt att jag värderar Cresswell högre än så fall, men det är så fall som jag har i reken, men det är som sagt prismässigt. Sen så väljer jag att dubbla upp i City-försvaret. Jag ser chansen att City kommer hålla en hel del nollar med sitt fina spelschema som väldigt, väldigt stor. Och då har jag gått på Cancelo, precis som du. Och sen så har jag Stones. Och det är väl lite samma där. Stones, Diaz, man väger dem mot varandra. Mm. Stones är billigare. Jag tycker ingen av dem kanske hotar allt för mycket på fasta situationer eller sådana saker. Så att min förväntning på poäng där, det är en mest hållna nollor, och då tycker jag att Stones lägre pris faktiskt gör att han kan kvala in där före Diaz. Jag tycker att Stones plats är ungefär lika cementerad som Diaz är. Dessutom så sa Pep idag att skadeproblemen fortsätter, både Ake och Laporte är skadade just nu. Jag vet inget om hur långvariga de är. Jag tror inte det är några stora skador, men det är ändå liksom, ja, men skador och problem. Och jag tycker både Stones och Diaz har gjort ett bra case till att få fortsätta bygga på sitt fina samspel defensivt.
Han har verkligen hittat tillbaka från frysboxen, Stones. Han var ju djupt där inne, frostskadad och dann, men har hittat ut värmen igen.
Ja, jag är imponerad lite av Pep där också, att verkligen ge han chansen. För att det var väl ingen riktigt som hade förväntat sig det, och kändes lite som att han var lite brännmärkt. Och det är ju ganska lätt att man bara fortsätter med en sån spelare. Sen så är det ju den ena spröd, den andra stöd. Laporte, som jag i alla fall ratade som Citys absolut bästa mittback by far, att han nu befinner sig på bänken. Och det handlar ju inte bara om att han är skadad nu. Han har ju varit hel, men ändå varit placerad på bänken. Så att jag ser det nog som att han har blivit förbisprungen i hackordningen.
Mm. Sen vet man att det där kan skifta snabbt sen också när vi kommer längre in i säsongen. Men absolut, jag delar den känslan.
Kliver upp på mittfältet så börjar jag där. Och jag antar att även du har Kevin De Bruyne med där. Tillsammans med Bruno Fernandes i United. De två tycker jag känns givna. Och sen så blir det ju min kelgris Zuzek. Så att det är min mittfältstrio.
Ja, jag kommer att nästan kopiera den. Zuzek, där är väl hönan eller ägget. Du var den som nämnde den först och jag var den som hade den i rekarna först. Så att vi kanske kan splitta den då. Det Bruyne är ju no-brainer. Men istället för Bruno så vill jag skicka in Mohamed Salah där. Mm-hmm. Jag tycker då ändå att det är trots en ganska usel form på slutet och tre raka blanks, så har han, jag tycker att det är en fin dubbel, även om han inte har liksom gjort det historiskt jättebra mot United och så här. Men jag tror att det kan, som jag var inne på det i förra podden, att det är det som kan passa Liverpool just nu, att få en riktigt stor match för att få en riktig urladdning och sen följa upp det med ett Burnley. Jag hade inte velat sitta utan Salah i den här double game weeken, så att Salah in i den reken.
Nej, jag förstår det ju helt att man inte vill sitta utan honom. Men hade du hellre suttit utan Bruno än Salah?
Nej, det är ju en hypotetisk fråga när jag sitter med båda två. Mm. För mig är inte valet självklart, som jag hör att det är på dig, med att ta Bruno. För mig är det 50-50 där.
Ja, nej, det är, jag köper det. Men ja, jag tycker Bruno dessutom billigare. Sen så som sagt, både du och jag kikar ju på att sitta med alla tre utav de där tunga mittfältsalternativen. Mm. Och sen så som sagt, man skulle kunna säga det bara Bruno, Kevin De Bruyne och Salah i en sån här rek. Men jag tycker ändå att det är vettigt att kolla på möjliggörare, och då tycker jag Zuzek är den som verkligen, verkligen sticker ut. Och jag kallar han för min kelgris eftersom han har varit med från Game Week 1 hos mig. Kollar vi på anfallssidan så är det två anfallare vi ska pinpointa. Och du kan få börja där.
Ja, jag tycker att anfallssidan är jättesvår. Utifrån att, speciellt med de här hoten om eventuellt uppskjutna matcher. Annars känns ju Bamford som en given pjäs. Jag tycker att sitter man på Bamford så sitter man ju liksom lugnt med honom i båten. Och även om man nu flyttar den här matchen mot Southampton, och vi vet ju inte, det sker det innan deadline, Game Week 19 förmodligen, men vi har ju sett att det sker förändringar även efter deadline, så att jag väljer att hålla Bamford trots att han då eventuellt bara kommer att ha en match. Det är ju dock Brighton hemma och det är en himla fin match att ha. Så jag sitter med Bamford själv i mitt bygge och känner mer liksom att det är synd snarare än att jag känner stress över att en av hans två matcher eventuellt försvinner. Där får du hojta ifall du tänker och tycker någonting annat. Sen har jag klurat lite på den andra och jag tycker det är jätteklurigt att hitta en bra anfallsrek ytterligare, sett till då att vi eventuellt får de här uppskjutna matcherna, och då får man ju liksom verkligen spana på det som blir rena differentials, tycker jag. Ja, vi har en Chris Wood i Burnley som ska möta Liverpool borta, men har ett West Ham också. Känns inte riktigt sådär. Jag kan ändå känna att ska jag gå på en spelare som har en dubbel, då vill jag nog ändå ha någon som jag tror kan leverera, och då...
Ja, det är jobbigt nu.
Ja, det är jobbigt nu. Då blir det en riktig differential. Det blir någon som fick igång målskyttet i cupen i helgen. Det blir han som alltid missar alla lägen. Det är Timo Werner.
Mm, där ser man.
Jag tror att han kommer att spela båda matcherna. Han har två ganska så bra matcher ändå. Det är visserligen Leicester men också Fulham. Det behöver inte vara. Det skulle kunna vara en bra differential.
Mm,
men jag är spänd på att höra dina två rekar i anfallet. För jag verkte fram de här.
Ja, jag håller med dig. Jag tycker det är svårt på anfallssidan. Och jag delar väl din uppfattning om Bamford. Jag tycker, vi ska komma ihåg det. Bamford är första straffskytt i Leeds nu. Och kommer vara det tills han missar en straff, har vi hört. Jag tycker absolut att man håller kvar honom. Jag har inte valt ta med han bland rekarna. För jag kollar lite på vem man ska byta in om man nu tycker att man vill få ihop dubbelspelare. Men som ändå har rätt bra matcher framåt. Och då har jag dels gått på ett lite premiumalternativ. Lite lik dig som Werner. Och då har jag kastat in Vardy där i Leicester. Jag tycker att många har glömt bort honom och det pratas väldigt lite Leicester. Madison har också imponerat en del, tycker jag. Jag gillar Vardy som en hyfsad differential ändå. Jag ser han inte i många bland av mina konkurrenters lag. Andra spelarna är en billigare spelare som är... Jag tycker det är en rejäl chansning, men som ändå kan vara värt det. Och det är Antonio i West Ham. Det är en billigare forward. Vi vet vad han kan göra, men han har ju haft de här skadeproblemen. Var tillbaka nu, spelade 90 minuter i FA-cupen. Såg väl sådär ut, om man ska vara helt ärlig. Samtidigt får han komma igång nu. West Ham har en fin dubbel. De har sålt iväg Haller. De har inte gjort klart med någon ersättare. Tycker att anfallsalternativen är ganska skrala. Och det skulle kunna vara någonting som Du pratade tidigare om Zuzek som en Mois nya Fellaini. Och Fellaini användes ju en del på topp. Jag kan se det framför mig att Zuzek är en sån spelare som faktiskt lyfts upp på topp i vissa matcher. Och skulle kunna vara någon som avlastar om Antonio får skadeproblem. Men Antonio är såklart första alternativet och jag tror att Mois ber till gudarna för att han kommer få ordning på sina skador nu. Och får han det, då är Antonio ett bra alternativ.
Nej, men det är en bra shout, helt klart. Även om det är liksom, om inte punts så i alla fall chansningar. Båda två var det ju lite flaggad fortfarande med sin höftskada där vi tror att han ska vara åter. Men känslan just nu är ju att det känns ganska lätt att växla ner till mid-price, nästan budgetanfallare för att ladda upp tyngre på mittfältet. Det känns ju som den ganska givna vägen.
Eller vad säger du? Precis, både du och jag var inne på Bruno, Kevin De Bruyne och Salah. Det är inte jättelätt att få in en Vardy eller en Kane på topp då. Jag tycker inte Vardy är värd att sno platsen från någon av de tre mittfältarna. Det är om man kan få in honom på annat sätt. Så, men jag gillar Vardy. Jag tror absolut att han kommer spela båda matcherna i dubben, även om han står som lite osäker. Antonio däremot är inte alls lika säker på dubbelstart. Däremot tror jag att han åtminstone kommer få en start och förmodligen även ett inhopp, om det inte är så att han får någon reaktion på det spelet som man spelar 90 i då. Yes, med det ska vi gå vidare till kaptensdiskussionen för Game Week 19. Och jag upprepar igen, deadline är alltså lördag 12.00. Det är Wolves West Brom som ser ut att kicka igång Game Week 19. Men där letar i alla fall inte jag några kaptensalternativ. Vi har varit inne på De Bruyne och vi ska väl börja där. City, dubbla hemmamatcher, Crystal Palace och Aston Villa. Visst, det finns ett orosmål kring andra matchen som är mot Aston Villa. Men jag tror att Premier League och FA kommer känna sig ganska tvungna att få den matchen och bli av. På grund av att få ihop spelschema. Och då är frågan vad det är för Villa som kommer spela. Det svåra i City är att hitta en spelare som kommer få dubbla starter. Men kollar vi kaptensalternativ i City så är det väl egentligen bara De Bruyne som ska nämnas.
Jo, men så är det ju. Men å andra sidan bör han nämnas med eftertryck. För att sitter du med De Bruyne i laget och bindlar någon annan, och det må vara Salah eller Bruno eller vem den är, och sen så flyger De Bruyne i 19. Alltså, du har ingenting att skylla på. Du kan inte säga att jag såg det inte komma. Liksom. Utan, det är det givna valet. Speciellt som du säger, nämner med Aston Villas risiga situation med covid och alltihopa och de två matcherna de har. Som sagt, vi vet aldrig med Pep, men det ska man, den liksom förbehållet gäller ju faktiskt alla också. Vi har ju sett att även Klopp då och då väljer att vila. Bruno har ju knappt vilat någonting. Vi får ju se vad som händer. Han lär ju inte vila mot Liverpool, men vi vet ju inte vad som händer mot Fulham. Så att jag tycker att det förbehållet finns på alla. Det är liksom inte större risk på De Bruyne än på Salah eller Bruno för min del. Vissa, okej, Salah är väl sannolikt lira, men jag känner mig ändå rätt så trygg med att det är De Bruyne som ska ha binden.
Ja, som sagt, den andra matchen utöver Aston Villa för City, det är ju den första matchen, det är Crystal Palace. Vi får se vad Palace ställer till med mot Arsenal här imorgon. Tycker inte Crystal Palace har sett bra ut här på senare tid. Så att jag tycker att båda matcherna är riktigt bra. Jag håller ju Aston Villas defensiv väldigt högt, men just i det här läget så håller jag, det är för mycket osäkerhet kring Villa, och därför tycker jag att jag gillar Citys uppmatchning just den här veckan. Jag tycker tajmingen att möta Villa är perfekt för City.
Ja, som sitter med De Bruyne också är ju väldigt spänd på att se. Har ju en tendens att prata en del TSB, alltså ägarandelen. Och han har ju liksom en ägarandel på 25% idag. Det är väldigt lågt för att vara De Bruyne. Och jag tror att den kommer att öka. Men jag är riktigt spänd på att se efter deadline Game Week 19. Vad ligger ägarandelen på De Bruyne på? svårt att se att den rusar upp mot liksom 35-40, utan jag tror att det kommer ligga där strax under tredjedelen, och då innebär det att två av tre lag rullar utan De Bruyne. Bindlar man honom då och han flyger i 19, då har man, visst det kan ju vara så att de du tävlar mot, alla de har honom, men du ser, du själv sitter utan honom, du är inte ensam om det, det var många som skeppade honom där när det såg ut som att City inte skulle ha en dubbel. Det är klart att många kommer att försöka göra allt de kan för att få in honom, men det kommer att kosta minuspoäng. Så att De Bruyne är ju högintressant att hålla koll på ur flera aspekter.
Jag tror att vi kommer gå in i Game Week 19 med en ägarandel på De Bruyne på över 35%, som du har lite svårt att se. Och det säger ju också att det kommer ske prisförändringar på en De Bruyne. Jag håller inte alls omöjligt att vi redan ikväll, alltså tisdag, ser en värdeökning på De Bruyne. Vi ska ju nämna, det är inte så att Kevin De Bruyne är självklart kaptenens alternativ. Du har varit inne på både Bruno och Salah. Om vi börjar med Salah, Liverpool har en dubbel i United och Burnley. Så Liverpool och United ska ju möta varandra. Och det är som du är inne på, varken Salah eller Bruno kommer vilas i den matchen. Det kommer vara de starkaste elvorna, det kan vi ju garantera. Visst, det finns risk för rotation i den andra matchen för båda spelarna. Båda de är väl vettiga alternativ. Liverpool har dubbla hemmamatcher och United har dubbla bortamatcher. Men det passar ju United ganska bra också. Så att, jag tycker inte att det är någon nackdel.
Nej, så är det. Och jag har inte sett några indikationer på att Solskjær tänker vila Bruno, och han är alldeles för viktig för Uniteds spel faktiskt. Men ser man till liksom de hårda fakta, så är det ju ändå så att Liverpool har en dag mer vila från mötet Liverpool-United till nästa match, och Salah har ju redan fått en match där han började bänk för ett par omgångar sedan. Så att Salah känns väl så given man kan vara att spela båda matcherna, med liksom förbehållet att vad som helst kan hända under matchen mot United och så. Men det känns väl i dagsläget i alla fall väldigt troligt att Salah kommer att spela i princip 90 minuter två matcher. Och det är klart att även om den ena är mot United, så det är liksom, det är lätt efter tre blanks att känna att men den här killen han sätter ingenting. Men vi får komma ihåg att det är ju han som har vunnit skytteligan ett antal år här nu, och ingen kan ju bli förvånad om det slinker in på bollar. Liksom.
Vi kan väl vara helt transparenta också med att vi spelar in här tisdag kväll, och klockan är nu bra precis 9:15. Så att United Burnley har precis rullat igång, och det blir ju såklart väldigt intressant att se hur spelsugen och hur kanske eventuellt tröttkörd Bruno ser ut i en sån match. Jag tyckte i FA Cup-mötet mot Watford menar jag, då spelar han inte förresten, om jag minns allting rätt. Det är så mycket matcher nu, men den senaste matchen som jag såg honom i, om det var Game Week 16 då, eller Game Week 17 eventuellt, då tyckte jag att han såg lite hängig ut. Så jag tycker det blir intressant att se här ikväll, och det kommer vi att ha med oss här in till valet av kapten i Game Week 19. Jag tycker Salah och Bruno är fullgoda kaptensalternativ också, även om jag håller Kevin De Bruyne högst. Fördelen med alla tre spelare är ju också att de är straffskyttar. Andra straffskyttar som kanske ska nämnas, jag är inte där och fingrar, men jag hade en rek på en Vardy. De ska möta Southampton och Chelsea hemma på King Power Stadium. Ja, absolut, vill man sticka ut, behöver inte vara fel att sätta en bindel på Vardy där.
Nej, men verkligen, om du känner, är du i ett läge där du känner att jag spelar miniliger mot, och alla har ungefär likadana lag, då är det liksom ett sånt val som skulle kunna funka. Annars tycker jag ändå att det finns tre starka case, och ingen kan ju binda, alla kan ju bara binda en person, så att det kommer ju liksom, det kommer ändå spridas lite där. Jag tror att Salah kommer att plocka en del bindlar, Bruno några stycken, och De Bruyne kommer långt ifrån alla äga. Så att Jag tror ändå att man behöver inte känna sig liksom allt för stor oro för den här liksom template-känslan att ja, men jag sitter med De Bruyne och kaptenen och det gör alla, för nej, så är det inte.
Jag håller helt med i det. Du nämnde ju Werner. Chelsea har ju en helt okej dubbel också. Leicester och Chelsea ska mötas. Men det tycker jag känns ännu längre bort att sätta en bindel i Chelsea än på Vardy. Jag vet inte hur du,
Nej, ser på det. Nej, det är ju verkligen inte. Det är ju verkligen en pant, känns det som. Och där ska väl i så fall kanske snarare också en Pulisic vägas in. Om man nu blickar mot att se vad Chelsea har att erbjuda. För jag tycker det är han som har sett överlägset piggast ut. Och det kan ju ändå finnas ett case för att ta in till exempel en Pulisic eller någon annan från Chelsea. De har ett ganska fint schema här januari-februari tycker jag. Det finns mycket fina matcher. Och kommer Pulisic igång så vet vi att där kan det rinna in poäng till exempel.
Ja. Spurs har ju bara en single game week. Däremot är den mot Sheffield United. Det är ju en bra match, men jag skulle ha väldigt svårt med så här fina andra kaptensalternativ att kunna sätta en bindel på en Kane eller en Son. Men det är en fin match för Spurs ska sägas. Men att sätta binden där med de andra alternativen, det ser jag inte som ett alternativ för mig i alla fall.
Nej, det är samma här.
Vi kommer även se många som trycker av en triple captain här, då man nu har fått svårare att få ihop ett bra bench boost lag. Så att även om du sätter en kaptensbindel på en De Bruyne eller en Salah och träffar den, så kan det vara så att det är någon konkurrent som sitter där med triple captain och kanske rycker ändå trots att du sätter rätt kapten. Det ska man ha med sig också. Om man inte drar triple captain här ska man ändå säga det, att det är en hel del uppskjutna matcher, så att det kommer komma bra lägen att spela triple captain i andra game weeks. Det kan jag i alla fall garantera. Så att jag tycker inte att man behöver känna att man måste spela den här, även om man kanske väljer att inte spela bench boost. Så jag tycker inte att det är självklart att spela en triple captain. Hur ser du på det? Tycker du att det är läge med en triple captain om man då väljer att gå utan bench boost ändå?
Nej, utan då känner jag ju mer liksom utifrån mitt eget läge att man har byggt in för att spela en bench boost. De har byggt truppen efter det. Som du nämner så kommer det komma mycket. Det är mycket uppskjutna matcher. Det kommer att komma fina dubblar. Jag kan ju se en Kane framför mig längre fram när de ska klämma in en massa Spurs-matcher. Det är alla möjliga godbitar han ska få spela, och klart en dubbel där. Det skulle kunna vara attraktivt längre fram också. Utan triple captain är ett sånt chip för min del där man kanske inte behöver planera lika mycket. Där kan det dyka upp ett läge ur ingenstans egentligen. Ja. Eftersom det bara är en spelare. Medan en bench boost kräver ju lite mera planering. Sen ser vi ju att covid och annat kan förstöra den planeringen, men triple captain kan du vara lite mer liksom gambla med och hålla, tycker jag.
Ja, verkligen. Med det så ska vi gå in på lite lyssnarfrågor. Det har kommit några stycken. Vi kan börja med Marcus Johannesson som skriver in och undrar om det är värt att ta -4 för att få in en Cancelo istället för Chilwell. Han skriver även att han har Stones och De Bruyne sedan tidigare. Här är ju ganska svårt, tycker jag. För att kommer Cancelo få dubbla starter behöver ju vägas in.
Ja, men verkligen. Liksom. Och hade det inte varit just Chilwell, så Chilwell har ju ändå en ganska fin, även två borta matcher så är det ändå en dubbel. Och tar du minus så ska du, tänker jag, att du vill räkna hem det. Sen beror det lite på hur man har tänkt framöver. Men jag tycker att Chilwell är ju en sån spelare som jag kan tänka mig att hålla i 7, 8, 10 omgångar till framåt. Så att det bytet hade jag kanske... jag hade inte tryckt av det direkt faktiskt. Så hade jag kikat runt i laget om det hade funnits andra ställen att byta in. Och som du säger, sitter man redan med två City-täckningar så Cancelo är ju långt ifrån given två starter. Hur känner du?
Nej, men jag är lite inne på samma sak som du säger. Jag tycker att göra, även om det inte skulle innebära -4, hade jag inte varit övertygad på att göra bytet heller. Och när vi dessutom lägger till minuspoängen, men då tycker jag att det blir ganska självklart för min del att inte göra det. Jag tycker att det är ett högt spel. Jag kan absolut se, jag håller det som troligare att Chilwell startar båda. Jag ser det som goda möjligheter för Chilwell att få poäng både på offensiv utdelning och eventuellt hållna nollor här i 19 och även framåt. Så nej, jag tycker det är inte en problemspelare att sitta med Chilwell. Kul, Kristoffer Alm skriver in som var med här i podden tidigare. Han undrar vilket chip av bench boost och triple captain som är bäst rent poängmässigt. Om man ska dra wildcard då, vilka spelare bör man ha med? Gärna en från varje lagdel. Jag tycker vi kan prata chips där i form av bench boost kontra triple captain egentligen. Hur ser du på det? Vad är bäst rent poängmässigt? Vart har du högst förväntningar?
Högst förväntningar för min del ligger på benchposten, för den har jag också planerat inför och liksom, om vi liksom tar bort den här aspekten nu att de plockar bort matcher som blir uppskjutna och det pajar hela planeringen, för det är väl liksom något, det är ett unikum vi ser just nu som inte kommer att vara annars. Så generellt sett tycker jag att har man lagt upp en bra plan och drar en bra benchpost med fyra bänkspelare som alla har dubbla matcher, kanske någon som har en bra match, då är det givet för mig att det är dels mycket det är roligare och det sannolikt ger mer poäng. Jag vet inte vad du säger.
Jo, alltså sen så är det ju så här, triple captain är ju lurigt. Stefan har sågat mig lite tidigare. Jag har väl tre raka säsonger med enpoängs triple captains. Jag skulle säga att det till stor del har varit lite oflyt. Det är många som har gått på de här alternativen som jag har gjort och fått taskig utdelning. Men problem med triple captain, det är att du förlitar dig på en spelare som ska leverera. Levererar den absolut, då kan man ju få en riktigt bra triple captain. För min del, jag är nöjd med en triple captain om min spelare får två siffror med poäng. Alltså utan kaptensbindeln. Säger att jag spelar alltid en triple captain i en dubbelvecka. Och kan jag då få 10 poäng som då blir 30, då är jag jättenöjd med min triple captain. Vid bench boost, ja, det är lite från gång till gång, men då har du i alla fall förhoppningsvis fyra spelare du förlitar dig på som ska ta poängen för dig. Jag vill nog gärna ha en 20 poäng på de spelarna, 20 extra, och då är ju det jag får från triple captain, det är ju 10 poäng extra så som jag väger det, och dessutom förlitar mig bara på en enda spelare. Det, i många fall när folk har dragit triple captain, kan det ju vara så att det är en av dina bänkspelare som levererar ganska bra och de andra inte alls, och bara det gör att det liksom i stort sett var värt att dra triple captain. Så jag, eller benchboost menar jag.
Benchboost, ja, precis.
Och just benchboost är det chipet som jag håller högst utav dem. Triple captain tycker jag är, ja, det är en lurig väg.
Ja, och där är det också lätt för många som lyssnar på det här. Jag kan tänka mig att det är fler än jag som går in och kikar när man ser sin veckoscore, och så går man in och kollar på, det finns ju någonting så retsamt som heter det laget som har mest poäng i hela spelet den veckan. Och det är nästan alltid någon som har satt triple captain på någon obskyr spelare som har liksom satt två baljer. Och då ska man ju veta att det går ganska många tusen spelare på varje sån liksom lycklig stjärna som lyckas pricka in något liksom volleyskott i krysset i form av att ha en triple captain, en mittfältare som aldrig gjort två mål tidigare. Så att det är lätt att dras med, eller man ser det på Twitter, liksom tre raka inlägg, någon som har, ja men kolla, jag fick över 100 poäng, jag fick också över 100 poäng. Ja, men det är nästan ingen som får över 100 poäng i en game week. Får du 98 så ska inte du sitta och tjura över det, utan då är det bra. Och det är lätt att dras med i det, speciellt när man liksom tar sig in i communityt och fastnar i den lilla bubblan. Så att nej, det är väl ett medskick där. Hålla huvudet lite kallt och sen planera för benchboosten.
Absolut. Johan Söderhjelm skriver in här. Har skickat in sitt lag. Han skriver, det här är mitt lag för kommande två omgångar. Då antar jag att han räknar med Game Week 18 här. Men vi kikar mot 19. 19. Han skriver så här: alla spelare utom Tierney och Kane kommer spela två matcher. Jag har två byten och kan till exempel då ersätta Kane och Tierney med Firmino och Trent eller Robertson. För att samtliga spelare ska ha dubbelmatch. Och han kommer att dra benchboost. Är det värt att byta in Firmino och Robertson mot dem? Och det här gillar inte jag. Jag hade inte tagit minuspoäng för att byta ut dem. Kane har en match mot Sheffield United. Det är en jättebra match även om det är en singel. Jag tycker Tierney har en rätt bra match mot Newcastle och har sett bra ut. Så att byta ut båda tycker jag inte är ett alternativ. Dessutom när jag ser hans lag så räknar han då dubbel på sina trippel leadspelare i form av Meslier, Bamford och Dallas. Mm. Och det troliga är ju ändå att de inte har dubbel. Så jag kanske skulle prioritera att byta någon av dem. Kanske inte Bamford, men Meslier till exempel är en spelare jag kanske hade bytit honom. Han har Pope i kassen i övrigt. Så han skulle kunna gå på en West Bromwich målvakt i John Stone till exempel. Jag har gärna två målvakter som spelar dubbelmatcher när jag drar en benchboost. Så det håller jag ganska högt. Hur resonerar du?
Nej, men jag tänker också att det är lätt att fastna och det kommer många att göra. Eller många, men en hel del kommer att fastna i tänket att om man stirrar sig blind på den här Double Game Week 19 och så drar man benchboost eller har byggt laget mot det, eller till och med drar ett wildcard med alldeles för stort fokus på just bara 19. Då kan det vara värt att lyfta blicken lite och se hur ser spelschemorna ut. Game Week 20 till 23-24 i alla fall, för att ha liksom ett lite längre perspektiv. Ett utmärkt exempel på det är ju till exempel en Callum Wilson som ingen, absolut ingen tar in för en Double Game Week 19 när han har en enkel match, så det är Arsenal borta. Men sitter du med honom i bygget, ja, det är ju idioti att ta ut honom när han i Game Week 20 har Leeds hemma. Och sen har Everton och sådana Palace hemma och sånt hämtat hemma. Så att det är väl liksom ett exempel på att man inte får stirra sig blind på Game Week 19, utan lyft blicken lite. Alla, liksom, jag förstår att man vill att det ska se perfekt ut, att alla spelare har dubbel. Jag är liksom ingen jätte liksom fan av att allt måste se perfekt ut. Återigen, liksom, det är som styrktypsraden. Det ska inte se för bra ut, och kommer aldrig vinna. Utan om du har någon spelare som bara har en enkel match, det gör ingenting. Det är, nej, min åsikt.
Jag håller med. Hur ser du på det då? Han nämner ju då att göra Kane till Firmino och sånt. Firmino har ju dubbla matcher och så. Men om du ställer dem mot varandra, då är du ändå Liverpool bias i det här läget.
Ja, nej, men det är ju Kane alla i veckan.
Ja, det är Sheffield United som sagt. Jag ser absolut Kane ta tvåsiffrigt i en sån match. Vi vet ju det att om Kane gör mål, då sitter ju tre bonus där nästan varje vecka.
Ja, och dessutom Kane har mycket spännande matcher kommande game weeks efter game week 19. Så att, nej, men hade jag suttit på Kane nu, då hade jag nog suttit och vilat. Jag vet att du sitter på honom och fingrar lite på att ta ut honom. Visserligen kanske det är mycket för att lösgöra pengar för att få in De Bruyne.
Ja,
men Kane känns ändå, han kommer, det är stor chans tror jag att han kan leverera mycket här framöver.
Ja, nu håll i hatten här. Asad Amaya skriver igen: du pratar om Wilson. Här skriver jag Asad: jag ska byta ut Wilson inför Game Week 19. Men vem skulle vara bästa ersättaren i den prisklassen? Han föreslår Rodrigo i Leeds, Adams i Southampton, Antonio West Ham. Problemet är ju att Rodrigo i Leeds och Adams i Southampton ser ut att bara ha en single game week i 19 dessutom. Eller i alla fall att risken för det är ganska stor.
Mm, och Antonio är precis tillbaka efter ganska lång skada från varor, så att han ska få två starter. Ja, kanske, men då mer kanske troligt med en startet inhopp. Och visst, Arsenal borta är ju ingen jättebra match för Wilson, men jag hade hållit honom. Jag hade varit iskallare och hållit honom i laget för liksom, just den positionen får sikta lite mer framöver. Som sagt, det är ett spel över 38 omgångar, inte bara kring Double Game Week.
Azad kommer även med ett alternativ 2, men jag är inget fan av det heller. Det innebär minus 4 och då ska han plocka ut Chilwell, Watkins och Wilson och ta in Sofal, Brewster och Ings. Och det är samma där, Ings har stor risk att bara ha en match, så att jag Watkins till Ings, jag vet inte. Att ta in Brewster, jag gillar det inte. Och sen så fall gillar vi ju såklart, men det ska vara Chilwell som blir så fall. Och det, jag tycker inte att det alternativet är något bättre.
Nej, och man ska väl säga det, ska man ta minuspoäng, alltså generellt sett bör du ju liksom lägga upp spel utifrån att du inte ska jobba med minuspoäng, för att det är ju risky. Ibland kan det vara värt att göra det, som till exempel i ditt läge när du sitter och man vill verkligen ha in City-täckning. Men ska du göra minuspoängen, då måste du ju ha någon slags plan för att kunna räkna hem det, tänker jag. Inte bara för att det ska vara liksom kännas schysst inför avspark i kommande gameweek. Det är ingen godtagbar anledning att slösa iväg en massa minus, utan det ska ändå finnas en långsiktig plan, kan jag tycka.
Jag tycker att du sitter, han har skickat in sig ett lag, jag bara kollar på det lite snabbt. Jag tycker att det ser ganska bra ut. Han skriver att han kommer ta in Stones här till Game Week 18, så då har jag ju dessutom Triple City och han har 2 fria byten kvar till Game Week 19. Bara när jag kollar på det snabbt, jag kanske hade bytt ut McCarthy i kassen. Han har Martinez och McCarthy. McCarthy är ju lite så här osäker, dessutom försvinner förmodligen en Game Week. Jag hade nog gjort ett sånt byte snarare. I övrigt tycker jag liksom att laget är ganska fint. Han har De Bruyne, Salah, Bruno, Grealish, Zuzek på mitten till exempel. Ett mittfält som jag tycker är bra och ett mittfält som jag kikar mot att få in. Går vidare. Här är en Liverpool-fråga. Adam Widekrans, han undrar om Mané eventuellt kan vara ett alternativ då Salas form har sviktat en del. Han tänker då på de dubbla matcherna och att han åtminstone sett bättre ut än Salah de senaste 3 omgångarna. Och dessutom sparar man lite pengar. Ett okej spelschema med några tuffare och några enklare matcher på pappret också.
Det är väl en alldeles riktig scout som han har gjort där, men och det behöver definitivt inte vara fel. Jag skulle säga att man är ju nere på nivåer, alltså en ägarandel på 7%. Och jag tror att det är väldigt få som kommer att ta in honom nu, så jag tror inte att det kommer att öka någonting. Mané kan vara en kanonspelare att sticka ut med, speciellt om du sitter i de här lägena där du har kompisligor där de flesta lagen ser likadana ut. Så skulle jag säga att Mané är den differential som jag gillar nog allra mest. Jag gillar honom mer än Sterling faktiskt.
Ja, och där är väl så här, jag hade inte gjort ett sidledsbyte från Salah till Mané, men om jag inte har någon av dem och kanske vill gå in på det, ja, det skulle kunna vara en chansning om man nu är beredd att göra det. För att som sagt, jag tror att Salah helt plötsligt kommer smälla in 2 mål, och om man då snabbt vill ha tillbaka honom, då tror jag det är fel väg att gå. Men om man vill ta chansningen med Mané så tycker jag absolut att det är ett alternativ.
Ja, men det är en spännande väg. Det är ganska få som har... Han nämns inte så mycket på sociala medier, men säger du?
Nej. Sista frågan då, innan vi får kolla lite tisdagskvälls fotboll. Christian Olsson, han undrar hur många Double Game Week-spelare bör man ha för att köra bench boost? Är det dumt att köra det denna omgång med tanke på osäkerheten med inställda matcher? Vi har varit inne på det här lite grann. Det är en väldigt vanlig fråga här. Hur många? Det är inför en free hit exempelvis, så fick vi frågan hur många man måste ha för att liksom ändå inte behöva ta massa minus eller köra en free hit. Det handlar ju mer om vilka spelare man har även i en sån här bench boost läge. Och jag är inne på samma spår som du. För mig handlar bench boost om att inte sitta med en bänk där du har spelare som kanske inte spelar alls eller så. Om de bara har en match i Double Game Week, men det behöver inte vara hela världen om du tycker att dina bänkspelare har en rätt okej single game week. Säg Son och Kane till exempel. Det skulle inte ha något problem att ha dem i mitt lag när jag drar en bench boost. Hur tänker du på det här? Det låter ju som att du tänker dra en bench boost här i Game Week 19, mer eller mindre oavsett vad som händer med de här matcherna.
Mm. Ja, men, och det är mycket utifrån det du beskriver, att har man spelare som har enkla matcher, alltså, eller enast en match, så tänker jag att det inte gör jättemycket om det ändå är okej matcher, alternativt så att du bara har någon enstaka spelare. Så att, nej, men för min del så är det liksom inte helt avgörande. Det är också farligt, tycker jag, att stirra sig blind på att alla spelare måste ha dubbla, för som sagt, vi vet inte hur det blir med starten när det är så här tajt schema. Sitter du med 15 spelare som alla har dubbla matcher, så kan jag nästan garantera att alla 15 kommer inte att starta båda Nej. Matcherna. Så att mer gå på en magkänsla. Hur känns det här när jag sätter upp den bästa elvan? De fyra som hamnar på bänken, uppskatta själv. Hur många poäng tror du att de här kommer att ta? Om alla fyra har dubbla matcher, men du tror inte på någon return från någon av dem, det är 16 poäng från bänken. Mm. 16 extra poäng, det kommer du att göra ganska bra på din liksom, score gentemot average. Så att och kan du då istället liksom, men jag har någon spelare längst ut som inte har en bra match, men i gengäld så tror jag kanske på en return. Ja, men då är vi någonstans där 15-20 poäng på en bench boost extra som man kan sannolikt räkna hem. Och det tycker jag i alla fall att det är värt, om du har byggt upp laget för det. För att spara du bench boost, som jag var inne på tidigare, så det är ju sånt där chip som du behöver liksom bygga för. Du kan inte bara komma på det i elfte timmen att jag ska nog dra bench boost. Utan det är liksom, det kräver lite mer planering. Och har du då förmodligen planerat att dra det inför Gaming 19 och byggt truppen efter det, så kan jag tycka att det är värt att fullfölja den planen. Jag vet inte vad du säger där.
Det är ju det som är emot, är ju att om man sitter kvar med sitt andra wildcard, förmodligen kan bygga ett bra lag för en bench boost lite längre fram inför en till stor double game week. Problemet är att vi inte vet hur det kommer se ut, och om man spelar free hit så kan det vara så att bygger ut wildcard för en bench boost, så kanske det kommer sitta riktigt risigt till. Vi vet inte, men det skulle kunna vara så att sitta risigt till inför en blank game week istället då. Det är klurigt. Men jag tycker vi stänger podden för idag. Det är svårt att prata Game Week 19 allt för mycket sett till att Game Week 18 precis har dragit igång. Och eventuellt, om det ges möjlighet, så kanske vi kan återkomma med någon Facebook Live-sändning här efter Game Week 18. Dels för att summera våra free hit-lag, men även och kanske blicka framåt Game Week 19 lite mer när vi har lite mer kött på benen. Kanske vet vi om det är någon match som definitivt har flyttats eller definitivt kommer att spelas. Vi skulle eventuellt kunna veta lite mer om Villas sjukdomssituation, vilka spelare kan det vara som har drabbats och sådana saker. Så jag tycker vi stänger podden där. Stort tack för att ni har lyssnat, och vi kommer åter både på Facebook och med nya poddar.
Ja, det låter bra. Ha det gott. Ciao.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.